Du lyssnar på Storstadsliv av Dorte Eriksen. I översättning av Eva-Maria Schlott. Uppläst av mig, Cecilia Nilsson. Kapitel 1. Längs kusten av Italien i mitten av november 1918. Ubåten gled sakta in i bukten. Husen i den lilla byn klamrade sig fast vid bergssidorna och låg badande i rosa morgonsol. Det började redan bli varmt, även om det var tidigt på dagen. Det såg ut att bli en fin höstdag. Byn såg ut som en fredlig plats, tänkte Jon, där han kikade upp från gummibåten han höll på att pumpa upp på däck. Skeppet med utrustning hade inte kommit som det skulle. De hade väntat i 2 dagar på avtalad plats, rakt utanför den franska medelhavskusten, men skeppet visade sig inte. De var ensamma här. Det fanns inga andra skepp eller ubåtar att sända signaler med ljus eller flagg till. Det skulle heller inte hjälpa att slå på den enorma klockan på däck. Jon hade i början blivit betänksam över vad den var till. Men hade efterhand förstått att det var en varningsklocka om de fick problem under vatten. En av kararna hade visat honom att de kunde slå med en hammare på klockan inifrån ubåten. Jon klarade inte ens att tänka på hur det måste kännas att vara strandad i en ubåt på havets botten. Annars var ubåten utrustad med ett primitivt telegrafsystem som bara fungerade över vatten. Men de hade inte fått svar på några av telegrammen som var skickade. Det måste ha skett något allvarligt. De måste ransonera kraftigt på maten de hade kvar och hoppas att det kom ett nytt skepp om 14 dagar. Stämningen bland manskapet var tämligen barsk. Det skulle ingenting till för att utlösa knuffanden och okvädingsord, och eftersom Jon stod lägst på rangstegen blev han en naturlig hackkyckling. Han försökte ligga så lågt han bara kunde. I ren desperation hade kaptenen beordrat bort ubåten från fientliga farvatten och över mot den italienska kusten i norr. Där hade de gått upp till ytan och kaptenen hade gett besked om att några av soldaterna skulle ta sig in till den lilla byn och få tag i något att äta. De hade fått klart besked om att bruka våld om det var nödvändigt. Jon tyckte att det var ganska djärvt gjort. Italien var trots allt ett neutralt land och han kunde svårligen tänka sig att de skulle ta emot ett gäng tyska soldater med glädje. Men vad skulle de göra? Kapten Fogel stack upp huvudet ur luckan. Ansiktsfärgen under de tunna gula hårtestarna var ännu rödare än vanligt, för den bleka huden tålde solen dåligt. Så där gick det när de utbildade landkrabbor från bygden till sjöofficerare, tänkte Jon hånfullt. Kapten Fogel var nog bättre på att styra en oxe framför plogen än en skuta. Men å andra sidan levde ju männen i en ubåt i bås, nästan som i ett fähus. Jon skrattade ofrivilligt åt bilden han fick i huvudet, men stramade fort upp sig. Kaptenen gick bort och kände på gummibåten och signalerade missnöjt att Jon måste pumpa vidare. Båten skulle vara stenhård innan de satte den i vattnet. Han gick bort och sa något på tyska till en underofficer. Jons tyskkunskaper var alltför bristfälliga för att han förstod vad som blev sagt, men underofficeren svarade med några namn. De blev stående och rådslog ända till Jon hade pumpat båten så hård att den nästan studsade på däcket. Han gladde sig åt att förstulet sträcka ut sig på kojen medan de andra var upptagna med byrajden. Maja, Felix. Und sie. Kaptenen pekade med ens på Jon och gjorde roddrörelser med armarna. Jon glodde misstroget på kaptenen. Normalt var han bara bra nog till att skura golv och skala potatis. Skulle han ro båten in? Heinrich Meyer var en tjock och jovialisk karl med ljust hår och rosa ansikte. Han log i stort sett ständigt och även om Jon inte kunde så mycket tyska förstod han att Meyer var omtyckt av alla.